Hejsan på er och välkomna till Travkött avsnitt 235.
Ja.
Här står jag. Bredvid mig står Sören Englund.
Ja.
Du fyllde 74 igår.
Ja, det gjorde jag.
Hur firade?
Nej, det var väldigt, väldigt lugnt. Ihop med min syster var hemma och hälsade på mig lite grann och min dotter också. Men sen vi tog väldigt försiktigt, åt en räckmacka och sen tog väl ungefär en och en halv timme så var de på väg ut ifrån mig. Så att jag firar i princip själv. Större delen av
kvällen. Ni delar inte på en flaska Jäger?
Nej, absolut inte. Oh, nej.
Det var ju måndag.
Ja, precis.
Hur är läget med dig?
Jo då. Det knallar på.
Hur kul tycker du trav är?
Mycket. Det är min stora lidelse helt enkelt.
Jo, men handen på hjärtat så måste du tycka att det är piss ibland också. Att det inte är riktigt samma glöd i alla fall.
Jag tänker nästan aldrig att ett travlopp är dåligt. Jag försöker se även det positiva i ett dåligt travlopp. Det kan vara kul faktiskt att följa dem ganska noga också. För det är inte så många som tänker på det, att det finns lite grann i dåliga travlopp också.
Ja, jag kan säga det att jag tycker trav är rätt... Alltså själva travsporten, alltså att jobba på och bli kul och att ta emot folk under ett event är kul.
Mm.
Men att titta på hästar som är begränsade, det kan jag tycka är rätt så tråkigt. Och då kanske man liksom, jag tror jag spelar lite mer under vintern och då spelar jag ändå rätt... försiktigt.
Då har du nog inte rätta lidelsen för travet helt enkelt.
Nej, jag har inte din lidelse.
Nej, det har du inte. Det har jag ju förstått sedan många, många, många år.
Samtidigt så har jag ju en lidelse på ett annat sätt av trav och det runt omkring och hästen, medan du är lite mer för spelet.
Jag är för spel, ja, men jag gillar hästen också. Vem kan förneka en Fridens Samra i sista sju i tredje spår?
Nej,
det går inte.
Jag kan ju åka hem till mamma och pappa och borsta deras förlungar.
Ja,
alltså,
det är
också ett hästintresse.
Ja, absolut.
Men nu känner jag i alla fall att nu börjar bli riktigt roligt. Jag hade en intressant utomkroppslig upplevelse. Men jag var på Quality Hotel Tönsberg i fredags och ledde Jarlsbergs travgala.
Oj,
och då fick man en sån här liten fin påminnelse om varför det här är kul. För man travmänniska i Sverige så är det ordning och reda och siffror. Och det är ditten och datten.
Ja.
Prispengar och sådär. I Norge så har man en helt annat liksom systematiskt uppbyggnad av hela travsporten med något som heter travlag, som innebär att det är typ egentligen små travklubbar i varje stad, så går de samman och så är det liksom ett litet större sällskap. Det är lite lokalkörning som de säger, alltså typ bygdetrav och lite sånt där. Det är liksom lite mer tillbaka till rötterna. Jag tror det var nyttig ögonöppnare bland det här elitistiska och pengaflöden och fina hästar, att man liksom fick det hittade andra också. Jan Christian Wohler till exempel fick pris som årets bragd av det här Vestfolds travlag. Han var väldigt, väldigt rörd. Snackar vi ändå om liksom Papagayo E. Och,
tror 17 det är alltså, när man får en utmärkelse så är man ju rörd på sätt och vis.
Ja, det var ändå något extra. Ja, som var en jättefin man som heter Kjell Roar Hansen som jobbar på Norges största fängelse, alltså för låg... lågsäkerhetsfängelse. Det är inte de värsta gubbarna som sitter här. Och det ligger ute på en ö. Och där praktiserar han mycket att man körde...
lite Alcatraz typ.
Ja, precis. Fast han körde runt med hästar och de levererade liksom varor till gamla pensionärer och sånt med häst och vagn, de här fängelseintendenterna. Han fick också ett pris liksom, för han alltid lånade ut sina saker och lite sånt där. Det är en god gubbe helt enkelt på svenska. Lite sånt där. Så att nu är trav väldigt, väldigt roligt.
Du fick en annan tanke på det.
Jag fick ett nytt andetag.
Var det mycket folk på den där galan då?
163 personer.
Oj då, du har siffran precis.
Ja, och det tror jag är rätt så bra med, med norsk galastandard liksom, om man säger så. Och det var Frode Hamre blir årets tränare, Nils Munkhagen
ägare.
Tangen Mint och de här fick pris. Han var fortfarande sur på att John-Olof Persson störtkörde i, om det var kriteriet eller derbyt. Det var 5 Persson-hästar som tryckte mot en Tjomsland-häst. Men, i alla fall, lite revival från min sida kring trav helt enkelt. Ja. Och nu är det ju V75 på lördag här på Åby. Det kommer ut 3 poddavsnitt den här veckan. Först kör vi ju det ni lyssnar på nu. Mm. Sen kommer den lite... jag ska inte säga att den är oseriös. Det är den inte. Men det vi har ju något vi kallar för somnia. Det betyder drömmar på latin. Där jag och Emil Persson kollar på propositionerna till Paralympiatravet och liksom bara hittar lite hästar runt om i Europa som vi skulle vilja se.
Ja. Ungefär som i fjol alltså.
Precis. Ja. Den kommer också.
Den var jättebra. Jag lyssnade ordentligt på den.
Det är kanske den smalaste podden som har gjorts. Och sen då på torsdag eftermiddag spelar vi också in avsnittet inför 1 april med Emil. Så 2 poddar på torsdag och en idag tisdag alltså. Om man lyssnar när det släpps det här.
Men han är med på länk då?
Han är med på länk. Ja, ja. Från Mariestad tror jag.
Jo, han bor ju där.
Och för er som läser programmet så ser ni på sidan 5 att det är någonting nytt. Det står dagens tips och så står det en väldigt glad emoji och så står det en bomb. Det är inget svårare än så här att den glada emojin, det är alltså den hästen jag tippat etta i loppet.
Ja, just det.
Och bomben är outsidern.
Yeah.
För det svåraste med trav är ju att hitta den pedagogiska tröskeln som passar alla. Och folk som
helt rätt.
Kommer hit som jag pratar med, för jag pratar ju med alla gäster på en trav då, ungefär vardagsvis.
Ja.
Det är inte helt lätt att fatta vad en outsider är.
Nej, det kan
eller vad
så
en
vara.
Chansvärdering är.
Eller om man säger fidus istället.
Ja,
så det är inte lätt och det är egentligen ingen skillnad. Men den som säger det har ju i alla fall en tanke med vilken man ska gradera som störst chans.
Precis.
Med ett sånt snack.
Så emojin är alltså vinnaren och bomben är skrällen.
Ja,
och det finns ju en chansvärdering under alla lopp.
Ja.
Men som kan vara lite svår att hitta. Så det här är ett sätt för oss att vara lite mer pedagogiska. Lopp nummer 1 är ett juniorchanslopp. Eller en kusk kör inom juniorchansen. Kan man inte göra något vettigt av det här så kan man väl höja eller stänga av.
Ja, ungefär så.
Det är ju bara pinsamt att vi har ett så dåligt system där Viktor Rosleff som har vunnit SM, Henriette Larsen som vunnit SM, Gustav Johansson som liksom kör proffslopp ska köra mot Hilda
Kometen.
Ja, som ska köra mot Hilda Eskilsson som är loppets enda juniorchanskusk.
Ja, precis.
Hur utbildande är det för Hilda att köra mot proffs? Då kan hon lika gärna köra mot vilka kuskar som helst istället för mot det ska vara juniorchans lopp.
Då ska inte köra mot på Gunbo och André Eklund och det.
Ja, alltså det är väl inte så många som säger det ena eller andra om man skulle debattera vem som är bäst kusk av Gustav Johansson och André Eklund, Kim Eriksson, de där som kanske ligger mellan 20-30, det är Gustav är. Han är ju så duktig. Så det blir konstigt. Och lopp 1 kan man ju inte spela på och vi ska inte heller trycka in det i de unga människornas vilja. Så att det går till lopp 2.
Ja, det gör vi.
Och det är ju RA-byggslopp, det är ju fotbollskväll idag. Jan Andersson kommer komma på scenen i Pegasus. Nej, det hade varit något. William Lundin kommer från Blåvitt och Per Mattias Högmo från Häcken och även Robert Villain från BK Häckens damlag. Inte den travintresserade Jan Andersson. Han kanske är glad efter segern efter Azerbaijan, även om det var ett mäktigt efterspel, sa den.
Det var ju det. Men jag följde det inte speciellt, så jag har inga åsikter om det.
Nej, du hade somnat efter din räkmacka.
Ja, ungefär så.
Ja. V5 avdelning 1, sa den. Där är den här Hattrick de Damgård tillbaka. Den startade ju alltså i ett rätt så berömt P21-lopp. Näst senast.
Ja,
för det loppet vann... Heter den Mr. Bianco eller Maestro Bianco?
Maestro tror jag.
Som Bianco. Du trodde skulle vinna i torsdags.
Och den var inte bra alls.
Nej.
Den här, då ska vi säga att Hertig i Damgård stod 20 meter efter den där Maestro-kran den gången.
Den vann till 1,81 senast.
Ja, mycket fin. Mycket
det var
fin.
Ju ett breddlopp, men det
mycket
var sport 12.
Mycket fin var det.
Dessutom kan vi ju läsa då att Ragnar Opale mamma, det var ju en bra dansk häst.
Men ju storloppen har ju förstonat den årgången.
Mm.
Derby stort vann den. Och jag tror han vann kriteriestort också. Var ju hos Thomas Malmqvist.
Mm. Vinner den på torsdag?
Ja, det tror jag. En av de säkrare vinnare tror jag. Jag tycker den har fått upp en väldigt fin speedprofil den här hästen. Så att jag tror att den, ja, att den vinner ganska lätt.
Ge mig 30 sekunder att förklara vad en speedprofil är.
Jo, men att man är snabb och man kan speeda vid rätt tillfälle i ett lopp. Den ligger och väntar och så kör den sista 350-400 meterna. Och så är den ganska ensam på ungefär 100 kvar. Då visar man en bra speedprofil. Styrkeprofil är ju precis tvärtom, att man möljer och går sista varvet och tar ut de andra på uthållighet helt enkelt. Så det är ju olika sätt att tänka hur den nästa är.
Möljer och går?
Just precis.
Möljer?
Lite mustard till exempel, mustardstyrka. Då är vi tillbaka på ett tidigt 80-tal.
Var det mustard som Stigå fick från Sören Nordin eller var det tvärtom?
Oj. Ja, den dök ju upp på Sören Nordin och då blev den ju lite bra, men den lämnar väl aldrig Sören.
Var det Sören så här hela tiden?
Ja, absolut.
Var det inte någon här som... Nej, jag ska inte prata om den vinnaren. Jag var inte ens född. Fyra hattrick i Damgård i alla fall.
Ja, jag gillar den. Och jag tycker att de har gjort ett bra jobb här i Fiori. De är väl bröder, va?
Salvatore och Christian, ja.
Ja. Det måste de väl rimligtvis vara.
Det stämmer.
Ja. Jag tycker de har gjort ett fint jobb med den här danskinköpet.
Kort distans är det ju också. Man kan ju notera att Willem Paul drar alla växlar på Nihau Bros.
Ja, den blir intressant här. Det är väl den som möjligtvis skulle kunna hota Hettrick i Damgård då. Det är ju intressant med det här. Barfota runt om, jänkavagn. Och den har ju inte vunnit i Sverige, men den har ju ändå gjort fina lopp och stått 20 meter efter bra hästar.
Jag tänker helt tvärtom kring det här är rätt intressant.
Ja, tänk på det.
Jag tänker att om du behöver dra alla skor och sätta på en jänkavagn 1 april på en treårig mär som inte vunnit i Sverige än, så är det ett tecken på att den inte har varit bra. För du ser ingen utveckling på sikt i det med den här hästen.
Ja, du tänker på ditt sätt, det säger jag ju nästan alltid. Och det har du absolut rättighet att göra. Men jag tror att han tänker på att försöka vinna det här loppet. Och tänker inte så mycket på framtiden. Så tror jag att tankarna går i Vimpals huvud just nu. Sen funderar han nog hur han ska göra efteråt. Hur bra den var eller hur dålig eventuellt begränsad den var. Men jag tror inte det spelar så stor roll, för jag tror Hettrick i Damgård kommer att vinna.
Mm. Sia Lloyd skulle ha haft två raka. Men blev nedflyttad senast på Jägersro CV-programmet för trängning. Nog om det.
15-2 hade han noterat om den hade varit, om man hade sått en etta och den inte hade varit diskad. Så det är väl antagligen är det väl en halv sekund under vad det här loppet kommer att gå, för det kommer nog gå ganska fort.
Ja, man får ingen tid då eller?
Nej, du vet, i och med att man är diskad så har man ju...
Fast den är ju inte diskad, den är ju nedflyttad.
Ja, just det, men då, de tar bort tidsnoteringen på den. Men vinnaren gick 15-2, det var ju i princip en målfotostrid. Så att det hade ju varit 15-2 på den här också.
Vad tycker att man inte får någon tid i ett travlopp som man ändå får en placering i?
Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det. Men det är väl för att man kommer inte åt, det finns inte utrymme för båda grejerna. Och tala om att den verkligen var diskad för trängning.
Inte om man ska bli tvåan här?
Nej.
Men
finns det ingen tid. Hade du satt en tid där så hade du inte kunnat kommit åt den här, att den var först i mål. Och det är väl ändå det mest intressanta. Att den var först i mål är väl mer intressant än tiden just i det här loppet.
Mm.
Så tycker jag.
Vi går till lopp 3, Sören.
Ja, det gör vi.
Jag tittar inte på pannkakssöndagen från Axvalla. Det var ju, ja, men det var ju någonting i restaurangen, ja, att man fick äta absolut, hur mycket pannkakor man ville. Ja, ja. Det noterar jag. Ja. Men det var trav på en söndag. Och då var Vilma Explosive ute. Och ja, som jag förstod så var det en bra debut. Såg du loppet?
Absolut. Vad det såg var man? En sån där riktigt härlig, härliga sista 700. Bara blåste förbi då. Peter Unterstein körde ju den själv. Och det var ju då han gick igång efteråt i vinnarcykeln och sa att nu har vi dratt igång de riktigt bra hästarna. Villa är en av dem, sa han. Nu kommer de att gå jättebra när vi börjar apriltravet. Det var där han gick igång och han fick verkligen de tankarna på stallets hästar som han hade tänkt sig alltså. Det var mycket positivt om allting. Så att den blir inte lätt att slå, även om nummer ett Sahara Silvio också är en bra häst. Men den kom inte åt Frida S.O. i debuten där. Men den gick bra sista 400, så det var inget konstigt med den prestationen. Det var en bra prestation.
Mm.
Så 2-4-1 tycker jag att man ska tänka det. Och så kanske man lägger till 3:an om man ska ta ytterligare någon A-häst. Men jag tycker att den borde vara ensam A-häst.
Och då kan ju ni som lyssnar på det här och tänkte på det i... Var det trav i onsdags eller torsdags?
Nu ska vi se, vad var det? Det måste ha varit i onsdags.
Onsdags. Ja, det var ju men vadå? Unterkännings hästar gick ju ingenting fast Sören sa att de hade lovat att det var bra form på hästarna.
Absolut, absolut.
Och det är ju sant om man isolerar OB-händelsen. Sen dök det upp en dubbel på Kalmar.
Ja.
Och igår när Halmstad körde division 3 trav, alltså en liten V5 som inte många märkt av tror jag. Så hade de 6 starthästar, 3 vann och 5 av 6 var på pallen.
Ja, absolut.
Så att det stärker ändå ditt snack där.
Jo, men man kan ju inte säga att den hästen är ordentligt på väg uppåt. De ska ju starta i toppform nu. Och Villa Explosive är en av de treåringarna de tror mycket på för det här året. Och speciellt då när man såg hur nöjd Peter var i vinnarcirkeln på Axman. För det var ju, han tog ju riktigt krafttag där om tar om hur bra hästarna var helt enkelt. Och då har han ju rättighet att göra och berömma stallets hästar för att de har säkert gjort ett jättebra jobb under vintern.
Ge mig lopp 4.
Ja.
Som är V5 avdelning 3 F5 fastigheters lopp. Och här kommer en sån där grej som man inte ska göra inom streckspel om man är på från den gamla skolans travtippning. Eller i alla fall sportkontorstänk. Aldrig ostartade hästar inom sträckspel. Nu är ju hela dagen ett stort sträckspel med V5 och V4. Men det är ju väldigt svårt att veta vad 4 ID Get Behind Me är för någonting. Det vi kan utläsa är ju att Atle Opsvett från Bergen, som är mannen bakom ID-hästarna, en av Norges kanske inte största men i alla fall de mest hårdsatsande uppfödarna, har fött upp hästen bakom det namnet som jag kanske inte borde uttala, Yastampana Group AB, är det ju Mehti som äger delägare Stall Mary och Hail Mary.
Just det.
Så vi vet ju att det är kvalitet på uppföraren, det är en hårdsatsande hästägare, det är en 3-åring från Johan Untersen i stall som debuterar.
Mm.
Han har kvalat Sören och har du sett kvalet?
Ja, det gjorde jag. Och jag hade fina tankar om hästen. Jag skrev ner vad jag tyckte i det kvalet. Jag försökte hitta det där igen och klocka om den, för jag hade inte skrivit någon tid på den här hästen. Däremot vet jag att jag hade skrivit på en motståndare som gick 18 sista 7. Och den var 4, och det hade jag skrivit att i The Get Behind Me var 4-5 längder vinnare i loppet. Mm. Till 2:an alltså, så den måste ha gått. Det var det där, om den möjligtvis har gått den 16 sista 7 där. Jag är lite osäker på det, men det var ett kraftfullt och bra intryck. Och det har gått ytterligare 3 månaders träning. Eller 4 månaders träning, så jag tror att den är en av den där Peter menar att de är jättebra, de som dyker upp här nu runt slutet av mars och framförallt in i början av april. Så att jag tror att vi får se en riktigt fin häst. Så att jag har svårt att tro att den inte ska vara klar favorit i loppet.
Men?
Ja, ungefär men, för Björn Goop kommer ändå med en ny häst. Den har varit lite seg i sitt sätt, men det är också en ganska fin typ. Nummer 2, J.A. Milton. Och nummer 9 Estrella Brillante har ju varit ute och varit stort i 1,42 löp i sträck. Så jag menar, den kan ju inte vara hur dålig som helst. Så att det antagligen är i och med att nummer 4 är ostartad, så är det nog 3 Estrella i loppet. 4-2-9 min rank i loppet.
Mm, och det där är ju lite intressant tränarflytt.
Ja, absolut.
Två J.H. Millon. Millon där. Eller intressant. Dels så får man ju se då om en häst lämnar någon Wejersten, om den kan bli bättre. Ja, nu har vi lärt oss de sista åren att det är liksom tvärtom, att de hästarna han har är jättebra, och får han in nya hästar blir de oftast förbättrade också.
Absolut, absolut.
Plus att Gnosjö personaluthyrning, Jana, Jannica och Johanna Häggman. Mm. Det är ju J.H.
Ja,
J. Häggman.
Ja, precis.
Och deras pappa. Jannica har ju barn ihop med Oskar Flored, och de är tillsammans, och han är ju första man hos Wejersten.
Ja,
så att, okay, att den lämnar liksom det familjens arbetsplats också. Kanske ändå känner att den här är så bra så att vi måste bara hitta liksom rätt växla på det. Cindy Hall tävlar väl för Stefan Persson? Mamman.
Det vill jag tro att den gjorde, ja.
Mm. Vi går till VF.
Men de är nog ganska bra alla tre där. Då får vi se vad vi tycker om dem efter loppet. Men före loppet känner jag för att det är 4, 2 och 9 man ska välja bland. Och jag, i och med att det var så kraftfullt intryck på 4 i kvalet där för länge sedan, så tror jag ju att den är den hästen som vi får se ordentligt av framöver.
Mm.
Så jag säger 1 på den.
Lågklass ska vara många streck, alltså nästan inte så mycket pengar på sig.
Kanske 3 streck i alla fall.
Sen
men
har
om
vi...
man chansar åt något av, så kan man göra det också.
Sen har vi Åbys ojämnaste häst i 1 Kentucky Lobel.
Okay.
Och här svarar ju Per Henriksen på min fråga när vi hade travgalan för några veckor sedan.
Ja.
Vilken blir årets häst? Eller vilken är liksom din bästa häst när vi summerar 2023? Alltså på en millisekund kom Kentucky Lobel. King of Greenwood, Yellow V, det är strunt samma.
Ja.
Och man ska ju ta med sig det här att när Kentucky Lobel kom till stallet, var ju några månader efter Yellow V, så var det ingen snack om från Holland. Jag tror det var Hugo Langeväg till och med, junior. Hästarnas tränare, att Kentucky Lobel är en mycket bättre häst.
Det är intressant att ta med sig det.
Men den är ju hopplös att räkna på och komma rätt på. Jättebra årsdebut, skittråkig på Momarken senast. Alltså inget seg och liksom...
Nu var det ju en tävlingsdag, men kanske inte ska titta så jättemycket, för att de fick ju inte sitt bästa förhållande att tävla på, eller bana att tävla på. Så jag kanske lite grann funderar på att det loppet ska man nog inte... Man ska inte gå till botten med det i alla fall. Så jag säger att den är den bra, så kommer den nog från spår 1 och göra ett bra lopp. Det tror jag ju absolut. Vi får se om den kan vinna loppet.
Här så slickar man ju sig lite om munnen. För det är alltid kul att ha hästar som har vunnit över 50% av sina startar i startlista. Men jag har kollat rätt noga på Lindstedt Boko genom åren i Tyskland. Eller genom åren. Jag har studerat den noga några gånger. Jag har inte fått feelingen att den är görbra alltså.
Nej. Men den är nog... Det är i alla fall för mig är den tillräckligt bra, det jag har sett, för att den ska vara tipsetta i loppet. Även om Kentucky Lobel är nästan lika klar AS i loppet i alla fall. Så jag säger 6-1. Och det, då går jag på den faktanoteringen att när den vann senast Lindstedt Boko så stod det på resultatlistan 9,1 sista 5. Det tar jag åt mig på. Det är en mycket fin tid i ett lopp som man har vunnit. Och sista 5 går sällan så fort i lopp. Så jag säger 6-1 och det är jag ganska...
Det är ju garanterat en handklockning från någon funktionär som kanske har brytningsfel.
Du får tycka precis vad du vill i vanlig ordning. Men det för mig är den i alla fall en bra notering och jag tar till mig den. Jag tyckte att den såg jättefin ut när den drog undan bara i spurten. Och sen gick jag in på resultatlistan och såg att det stod 9,1.
Tror du inte Konrad kommer köra sitt livslopp? Alltså,
han kommer att köra ett bra lopp i alla fall.
Jo, det ska han väl alltid göra. Men just att han vet att det betyder ju inte allt för Mark Elias det här. Men om man har Jag vet, tror inte han har liksom, han har inte 15 hästar åt Walter Mommert som Conrad har. Nej. Han kanske har några få. Ja. Här har han liksom en väldigt segervan häst som gör första starten för Mark. Som pappa så vill han ju verkligen vinna det här loppet.
Ja, det tror jag säkert.
Kanske mer än som kusk.
Ja, ja.
Men 6 före
1. Och sen säger jag även nummer 4, Victorious Vine, som jag tycker att André hade gjort ett väldigt fint jobb med den när den dök upp på Färjestad. Det var en strålande, det var en tuff lopp den fick, och den stod mycket bra i spurten. Så att det var, jag skrev nästa gångare på den i kanten utan i mitt program. Så jag plockar fram den som 3. Och outsiden bakom blir ju nummer 2. Love You Shermer, som har ett framspår nu istället för bakspår som den hade senast. Och också en antagligen en häst som kommer att gå ganska bra.
Exclusive GM då, 3 sist gång på 14. Ja, det är ju våran häst.
Ja, absolut, absolut. Platschank säger jag det. Jag kommer nog inte att... ta med den på lappen. Jag tar de andra. Och jag kanske går hårdast på Lindstedt Boko.
Ja, det är inga problem. Inga problem alls.
Nej. Vi går till lopp nummer 6. Det är BK Häckens lopp. Ett ja. B-tränarlopp. Boom Shakalak. 10 Senato.
Ja. Det blir roligt lopp detta i och med att de står tillägg i några stycken där. Och Monte Carlo på start.
Vinner Senato?
Bra chans i alla fall av första häst. Men jag garderar med Monte Carlo som kan sitta i ledningen. Och hur bra är Kick the Dust to Us? Nu i ny regi första för ägaren här. Marcus Gustafsson.
Den har man lagt några kronor på.
Oh ja. Du vet väl vad som hände i Halmstad där i 2019 i Sprintermästaren.
Den hoppar
2020.
Ja, den har väl haft jättestora halsproblem, den hästen.
Ja, alltså den har inte fått ut det som det finns i kroppen på den.
Men du, här får man ju vara lite seriös. 10 Senato, vi ska tänka på att det är kort distans också. Och det är klart att Carl Johan Jeppsson är ju bättre i voltstart än vad Hanna Läderkorpi är.
Jo, det får vi ju räkna med. Eftersom han är i princip bäst i voltstart. Han är ju i Ubers och den där stora klassen helt enkelt. Ja, jag säger nästan bäst. Och Björn Gopi, han är ju så himla bra i voltstart. Han kan precis allt om det här.
Berggren, om jag tar det gamla, så är det ju bröderna Berggrens klass på.
Ja, jag fattar vart du vill komma. Ja. Sen är väl grejen här att det får inte vara för många människor som kör i andra spår.
Det är en risk att man kan hamna långt bak.
För matematiskt då, om Monte Carlo springer, han går 13-4 kort tidigare, är lite äldre nu, lite bättre kanske, han springer 13 blankt. Då ska Senato ner på
12 blankt.
Du får räkna exakt en sekund. Så att om det stämmer att Monte Carlo går denna kanontiden du säger, så kommer den att vinna loppet. Men jag tror att den du får lägga på åtminstone en halv sekund.
Tror du det?
Ja, det tror jag.
Jag tänkte säga att är inte Senato så bra?
Vem sa du?
Att Senato är så bra?
Nej, det är den inte. Den ligger på... Den ligger inte på 12 blank, det gör den absolut inte. Den ligger på ungefär den där tiden du sa att Monte Carlo ska vinna på eventuellt då i spets. Någonstans 12-8, 12-9, 13 blank, 13-1. Där tror jag att han hamnar, Senato. Jag kan inte tänka mig att han är bättre för dem. Men det blir väldigt roligt lopp att följa.
Ska man ta ställning?
Nej, ta de någorlunda säkra sträckorna. 6, 10 och 8 även. Jag vill inte släppa nummer 8 i och med att han har... Jag påminner om att han alltså var 3 i sprintermästarförsöket. Och de som var före i mål var Don Fanucci Zet och Clickbait.
Ja. Är man 3 om man galopperar med mål blir riskad?
Ja, det...
Nej, alltså fartmässigt var han ju 3.
Men alltså, det i och med att den var diskad så är det, tar man ju bort den placeringen.
Jag påminner om att den vann P21 i slutet på september, ja, hos Johan Untersteiner. Sen har den inte startat. Nej. Rimligtvis lär den vara lite sämre. Med all respekt till Marcus Gustafsson så får man ändå anse att Johan Untersteiner är vassare.
Ja, men det finns ingen annat. Och man kan inte ha någon annan.
Ska vi snacka lyxsträck? 7 bottom line är helbror med...
Ja, vilken är det nu igen?
Who's who?
Det måste den vara, ja. Jag har aldrig sett det.
Grimfrost nummer 2 är inte så tokig om man snackar drag här. Ja, det här är ett ruskigt ojämnt lopp.
Men det är, jag tycker inte Rapid Online heller är så tokig när han stämmer.
Nej, men nu snackar vi lite kioskväll.
Ja, men jag tror inte att de har någon chans i loppet.
Nej, fast det tror du väl inte innerst inne på Kick the Dust heller.
Ja, men jag vill inte släppa den där i och med att man vet inte riktigt hur den kommer att se ut.
Ja, nu vinner den väl med 40 meter?
Ja, det tror jag inte att han gör. Men jag menar, jag släpper det i alla fall inte hästens vinstchans. Det gör jag inte.
Vet du vad Mercury är för någonting?
Ja, det är den som startar i lopp 7, Mercury Bocco.
Precis. Ja. Det är väl också namnet på Queens förälta sångare. Freddie Mercury.
Och, ja, det stämmer nog bra.
Om det inte finns ett båtmotorföretag som heter Mercury.
Men det tror jag aldrig. Utombordare.
Ja, utombordare.
Ja, men det är jag rätt säker på att du är inne på rätt linje.
Det är ju en otroligt allmänbildande podd det här.
Ja, precis. Nu är vi ute på utombordare också.
Mm. 9 Global Dictator. Det var alltså första gången jag tyckte det var väldigt svårt ägargäng att säga. Tertium, eller Tertium i Gnosjö. Det var deras första seger när de vann med en annan global häst som var efter Bold Eagle där i, var det onsdags eller förra veckan
så
igen?
Det, ja. Så
Johan Untersteiner vann lopp 2, Urbergs fina Nuncio häst var 2. I alla fall, de kanske har lite flow nu, det här gänget, att de vinner igen. För det här loppet är väl bakom Mercury Bocco väldigt öppet.
Där är den ju, Global Dictator, ganska säkert. Men tror du inte att Mercury Bocco är fortsatt en klass bättre än sina konkurrenter?
Nej, det började jag väl liksom komma fram till,
det är
min tanke.
Min tanke är den att Mercury Bocco har fortfarande en bra bit upp till taket. Och vi såg ju också att Rick Ebbing hade väldigt fin form på sina hästar i onsdags.
Ja, det är helt...
Jag är nöjd med vad jag ser i alla fall. På hans hästar.
Det är helt sinnessjukt.
Ja, du, det var ju också ett uttryck.
Nej, men du ska inte kunna ha... Nej, jag tycker inte man ska kunna ha så hög segerprocent utan att man liksom reflekterar över det mer. Karnas har gjort 67 starter och vunnit 24. Han har 36 i segerprocent.
Det är jättebra.
Kört in 1,2 miljoner. Nu har ju liksom... De här stora tränarna, fler hästar och sådär. Men alltså jämför man bara med Johan Untersteiner och kollar segerprocenten. Och då går Johans stall, det stallet som har vunnit mest lopp i Sverige i år och har kört in mest pengar i alla fall. Ja. Han ligger på 23. Det är 13% alltså skillnad. Och Rick Ebbinge, han gömmer sig inte. Vi pratar ju ofta om Hans Adelsson som är ett sådant exempel. Som startade 6 hästar på Nyköping Falster. Varje tävlingsdag, för han visste att han skulle vinna. Ja. Alltså Ebbing gnuggar ju liksom i tuffa
lopp. Absolut.
Det här har varit...
jag gillar Karn, det kan jag inte tycka något annat. Ja. Det är jättebra det han gör.
Och han har ändå 29 hästar i träning. Det har varit väldigt kul att se honom med en grupp 1 häst.
100 jämt.
Nej, men alltså en riktig elithäst.
Det önskar man ju egentligen att alla tränare som man har... Visst, som man ser ofta. Man vill ju att de ska komma med så bra som möjligt.
Men har du någon gubbe som jobbar halvtid som grävmaskinist och har en segerprocent på 6, så kanske du inte önskar han Francesco Setti träning.
Nej, det är sant.
Även om inte
jag släpper den tanken, ursäkta mig.
Vi spikar Mercury Bocco på allt.
Ja, det tycker jag. Ja, det finns ingen anledning att göra något annat.
Nu.
Vi måste se han i botten helt enkelt.
Nu är fan pigna till lite här. P21-loppet, FM reklamslopp, lopp nummer 8, V4 avdelning 4. Och det här är... Ja, är det precis som ett P21-lopp ska vara.
Ja, men det ska är
tänkte jag säga.
Faktiskt, ja.
För
ja.
Förhoppningsvis så kommer Bear Hope stå i 1,70. Kanske 1,80.
I och med att Björn går upp så kommer den att bli favorit, det tror jag också.
Och det bästa som finns är
ja, ja,
proffstränare hästar som kommer tillbaka till P21-lopp efter att ha varit ute i vanlig klass.
Mm.
För de ska man alltså alltid gå emot när man spelar i P21. Borde skriva en bok om P21-loppet på de sista 30 åren. Vinner
mm.
den?
Gör det. Ja, alltså det är en vettig chans, men det kan ju vara så att jag fastnar lite grann på nummer 11 här, Dart Board, som har dykt upp och som Maria Törnqvist nu från Robert Berg. Tycker att, men den har varit struken några gånger, så jag vet ju inte riktigt vad formen är på den. Men den skulle väl ha startat där uppe i Örebro eller om det var Eskilstuna för ett tag sedan, då var ströks den. Om det kan ju varit så att det var något transporthinder också, jag vet ju inte. Bergsäkert. Men den tar jag med mig rätt så tidigt i loppet i alla fall. Och den, jag vill inte säga att Naraya heller är så tokig nummer 10. Om den har form, jag vet ju tyvärr ingenting om det. Men jag säger ändå att det är en outsider på det den har visat i loppen. Så pass tycker jag att den är. Så 13 före 11, 10 och möjligtvis någon till. Jag ser att du har tagit nummer 7 här. Edith Kjellå.
Jag hade ett minne av den. Att den vann typ ett lunchlopp när den gick sitt rekord med Peter Ingves. Och bara liksom älgade på 14,5.
Ja. Kan den löpa upp lite grann där eventuellt komma till ledningen också. Så är det, då är den ju inte borta i loppet. Det kan jag ju hålla med dig om. Sen har vi ju den där Anders Skyllströms häst också. Den
aha, oj, oj.
Prins Ixi, som jag inte tycker är så tokig för just det här loppet. Så att den är nog, den kan bara den farliga fidusen på start. Bra utsatt vänta och kan göra ett bra lopp. Gunnar Johan, Gustav körde.
Där har ni ju för första gången i poddens historia, nu ska ni få ett speltips som inte tillhör Åby. Den där Papa Crow startar i V64-6 på Jägers ikväll.
Det har du alldeles rätt
i. Den höll ju idiotbra mot Ultra Violet.
Var det inte tre varv den startade med ikväll?
Jo, och Skilsson kör själv.
Ja, precis.
Alltså det måste bara vara liksom kassa. Kai Jönsson körde ju sist, den fick ju ett jättetufft lopp och svara ändå när Ultra Violet liksom attackerade in på upploppet.
Absolut.
Nej, det är en härlig gubbe Skilsson.
Ja, men vi gillar ju, och framförallt tycker han visar bra form på sin hästar när han startar på Åby.
Ge mig en rank nu till det.
Ja, precis, det ska du få. Då säger jag i lopp 2.
Nej, P21-en, hur rankar
alltså, förlåt, du? Alltså, förlåt. Sa jag inte den? Jo, det gjorde jag.
Ja, men du var ändå
jag
lite...
13 och 11, 10.
13, 11, 10, 7.
7, 4 bakom det. Jag släpper inte fyran som en tänkbar skräll om man vill ha en på en 4-5 streck.
Ja, in med top 7 i P21 och något.
Ja, precis.
Du, vi sammanfattar dagen då. Där det är djupa dalar mest hela tiden och sen några toppar rent sportsligt. Vi har ju sett jämnare lopp, kan vi väl säga.
Ja.
Vilka vinner?
Jag tycker att de spelbara från mig i lopp 2, Hattrick Didamgård, och jag säger i lopp 3 Villa Explosive, och jag säger i lopp 7 Mercury Bocco. Det är mina, de jag tror verkligen vinner loppen.
De är säkra.
Ja, alltså det
är, ja, men de kommer väl vara säkra.
De kommer, man kan ju tro på dem i alla fall. De är bra hästar helt enkelt i sina speciella lopp eller i sina respektive lopp. Så de vill jag framhålla.
Mm. På mig, jag ska reffa juniorchansenloppet.
Ja, just det. Alex är med där. Ja.
Mm. Vill du höra något kul?
Ja, då har du.
Jag såg ett barnjobb idag.
Ja, bra.
Som Veiko och Mika Happakangas
titta där,
var ute och körde. Och då frågade jag vad det var för häst.
Ja.
Då heter den Denkos P. Galore.
Vad sa du på slutet?
Galore.
Är det ingen jag har...
Nej, det är det som är det fina, Sören.
Ja, ja.
Att då ska vi ta fram här vad det är för...
Galore.
Blod i den, tänkte jag säga. Ja, det får jag säga. Nu går Sören till mig här också.
Det är ju svårt att se skärmen därifrån.
Denkos P. Galore är en... ett sto efter Riff Kronos undan Denko Sharon Chilab. Den tyckte jag såg trevlig ut. Så håll koll på den. Den skulle kvala den 12 april här.
En treåring alltså.
Mm.
Det är det. Alif Kronos, det är, han lämnar bra skallar på hästarna.
Ja, nu får du säga det i micken också.
Ja, alltså Alif Kronos, som du nämner, att en pappa tränar hästen, han lämnar bra skallar på sina hästar.
Mm.
De kämpar, det nästan lite, jag får lite SJs fotorysning på de hästarna ibland när de dyker upp. Jag tycker det är en jättebra avelshingst.
Mm. Han har ju Denkos Galliano som startar på Solvalla på onsdag i finalen av de här Solvalla-serierna.
Du,
härligt att surra tram med dig som vanligt, Sören. Mm. Och stort grattis i efterskott säger vi från Travkötsredaktionen då. Vi är ju två pers.
Ja.
I alla fall. Så syns vi på torsdag igen.
Det gör vi.
Och som det är V5 som är huvudspelformen på torsdag så kan vi inte erbjuda andelar.
Nu gör vi inget system.
Utan det är lördag som gäller. Ha det gött.
Ja.
Hej då.